kämpa för tron, det är någonting som vi verkligen behöver göra idag. Och det står i Judas första kapitel och tredje vers så här: mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga. Om man slår upp här i kommentarer då, så finner man att den här tron är faktiskt den kristna grundläggande läran. Det är alltså Jesu och apostlarnas undervisning. Idag förekommer det på olika håll yttringar om till exempel att Jesus inte skulle vara Gud och att det inte finns någon treenighet. Och det är ju väldigt konstiga påståenden, för jag tycker det är ganska klart i Bibeln. Jesus själv säger att han är den gode herden. Han tar själv på sig gudomliga anspråk. Och det gör han faktiskt med rätta, för Bibeln säger till och med att endast Gud är god. Så när Jesus säger att han är den gode herden, så säger han därmed att han är Gud. Aposteln Paulus säger att i honom, det är i hans mänsklighet, i hans kött, som alla människor är ärvt ifrån Adam, där bor inget gott, säger han. Det finns alltså ingen härlighet eller godhet i oss själva som kommer ifrån Gud. Och i Romarbrevet 3 och 23 så står det så här: alla, och det menas ju alla människor alltså, har syndat och är i avsaknad eller saknar härligheten eller godheten ifrån Gud. Och det är med den härligheten från Gud som den gode herden i psalm 23 mättar oss. För i psalm 23 så säger David så här: Herren är min herde, mig skall intet fattas. Och vi läste ju att alla människor är i avsaknad av härligheten eller godheten från Gud. Och senare i den här salmen så säger ju, vad heter det, David så här att godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Det måste ju vara livet ifrån Gud själv. I psalm 103 och vers 5 så står det så här: att det är Herrens goda som mättar oss, och den godheten finns ju inte i oss själva, så Paulus. I psalm 103 och 5 så står det ordagrant så här: han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt så som en örn. När jag blev frälst och fick ta emot den heliga ande, så tyckte jag det var det starkaste det var, att jag upplevde att i mitt innersta, det som förut hade längtat efter så mycket annat här i världen, sånt som inte var så nyttigt, jag hade ju levt ett liv i droger och narkotika och så, men det löste han omedelbart. Alltså, det goda finns inte i oss själva, utan är något som vi måste få ifrån Gud. Vi kan därför inte, som New Age och andra religioner lär, finna Gud genom att vända oss inåt och söka efter Gud i oss själva. För där finner vi inget gott, säger Bibeln. Bibeln är ju väldigt klar på det. Och Paulus säger i Romarbrevet 7:18 så här: ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, där vi har ärvt ifrån Adam alltså, där bor det inte något gott. Viljan väl finns där, men att göra det goda, det förmår jag inte. Alltså, det som är gott, det kommer från honom som är god. Och det är bara Gud själv som är god. Och det kan du se i bön, att Gud ger goda gåvor åt den som ber honom. Evangelium då? Jo, evangelium, det betyder också, eller betyder det goda, eller det glada budskapet. Så Guds evangelium till oss människor, det innehåller därför någonting som är gott Och det fanns ju inte i oss själva, va? Och är en glädje för oss människor. Det är något gott från Gud som vi människor saknar i oss själva. Och som blir en oerhörd glädje för oss när vi förstår. Guds evangelium handlar om att Gud gett sin egen son till försoning för våra synder. Och tack vare det så kan han förlåta oss och ge oss ett evigt liv. Och det är ju den härlighet som vi saknar. Det eviga livet är det goda som kommer ifrån Gud. Men nu är det ju så här också att många kommer inte ens att se det ljus som strålar från evangeliet, om evangeliets korsfäste Herre, gåvan ifrån Gud. Paulus uttrycker det här i andra Korintierbrevets 4:3 så här. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud, det vill säga Satan, han har förblindat i otroendes eller olydigas sinnen, så att de inte ser, det där ska du lägga på minnet, inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, det goda från Gud, Kristi härlighet. Han som är Guds egen avbild. Alltså, den härlighet från Gud som vi saknas, som vi saknar i oss själva, den godheten från Gud, den uppenbaras nu alltså i det goda, härliga, glada budskapet om Jesus Kristus. Men det gör det bara för dem som inser att vi behöver faktiskt det här evangeliet. Vi måste förstå, likt Paulus, att vi aldrig kan prestera något i oss själva som duger inför Gud. Och den människa som inser detta, ja, hon är förkrossad och fattig i anden. För enligt Bibeln så är man fattig i anden om vi förstår att vi behöver se och förstå att vi behöver frälsning. Och ni vet ju att det var massor av människor som följde Jesus när han var populär. Och det var likadant när han skulle göra sin bergspredikan, och vi läser ifrån Matteus 5. När han nu såg folket, och det var inga dåliga mängder ska jag säga, han hade gjort brödunder och massor och helanden och allt det här. Då gick han upp på berget. Och sedan han hade satt sig ner trädde hans lärjungar fram till honom. Då öppnade han sin mun och undervisade dem och sa: saliga är de som är fattiga i anden, till dem hör himmelriket till. Man hade alltså följt Jesus för brödets skull och för undrens skull. Också för massornas skull, för han var populär vid den här tiden. Men Jesus, han ville tydligen inte vara så populär. Vad Jesus nu menade med detta med bergspredikan var precis som vi har gått igenom förut. Det var massor som såg honom, men få förstod hans verkliga rike, det som han ville göra i oss. Därför börjar predikan på berget med saliga. Och det betyder att vara inre välsignad. Inre andligt välsignad är de som är fattiga i anden. Alltså de som verkligen ser och förstår sin synd. Och så står det att dem hör himmelriket till. Ser ni att det börjar med den första regeln? Dem hör himmelriket till. De fattiga i anden. Och bara i de som är fattiga i anden, där kan Gud regera med sin ande i oss på sina villkor. Och det är agape kärlek. Men människor som vill ha Jesus som konung på sina egna villkor, det är det som är laglöshet egentligen. Vi måste alltså först ha kunskap och ljus och insikt om vår egen synd och vår egen otillräcklighet innan vi kan vända oss till Gud i bön och be honom om hans goda. För vi förstår annars inte vad som är gott. Och Paulus, han tar ju upp detta även i Romarbrevet 7. Vi ska ta och läsa lite om de tankarna där. Där har vi ju en kamp, beskriver Paulus. Där säger han att vi människor har en inneboende kraft i vårt kött som kallas för synd, som gör att vi saknar kraften att göra det goda. Så pekar han mot den som har den kraften och den härligheten och som kan ge oss den om vi ödmjukar oss och inser vår otillräcklighet, nämligen vår Herre Jesus Kristus. Och i Matteus 7 så kommer de här tankarna upp igen. Det är som en röd tråd genom hela Jesu undervisning. Där ser du, det är det som handlar om de falska profeter och den smala vägen bland annat. För det första så ser du två portar, du ser två vägar, du ser två husbyggen och du ser två olika slags frukter. Ja, vad vill Jesus säga här då? Jo, i Matteus 7 så ser vi Jesus svar till dem i slutet som säger Herre, Herre. Och han kallar dem för de laglösa. Kommer du ihåg vad jag sa att laglöshet var? Det var de som ville ha Jesus som Herre på sina villkor. Och det här ser vi idag. Man förändrar evangeliet så Jesus nästan blir en liten springpojke åt oss. Men så är det aldrig, utan agapekärleken som Gud vill prestera och föra in i våra hjärtan. Där får han leda och vara Herre genom sin ande i våra liv på hans villkor. Och nu står det att de här kommer aldrig in i himmelriket. Och vi lärde ju oss precis nyss i bergspredikan att man måste först ha förkrosselse innan man kan få del av himmelriket. De här människorna hade aldrig någonsin insett sin egen synd, vad det var som bodde i dem. Att det finns en synd, en aktiv källa där inne som vill dra oss fel. Och därför står det också undervisning här om porten till exempel här. Matteus 7 och 13. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Återigen så har jag strykit under här. Få som finner och inre rovlystna vargar. Varför har jag gjort det då? Jo, därför att de senare, de falska profeterna, de har aldrig någonsin sett sin egen synd som bor i sitt inre. Men det har de få som går in genom den smala porten. Och de som är som rovlystna vargar i sitt inre, de får alltså inte del av Guds rike. Och profet, det betyder ju egentligen vägvisare, den som går före och lyser. Och det är inte så bra om man har sådana som vägvisar och följer falska profeter. Nej, det är bättre att följa den gode herden. Apostel Johannes, han nämner också samma tankar i ett av sina brev. Att vi måste få insikt och ljus över vår inneboende synd innan Guds kraft genom Jesu Kristi försoningsblod på Golgata griper in och renar och bryter syndens makt i våra liv. I Johannes brevets första kapitel så talar aposteln om för oss att vi måste bli upplysta genom Guds eget uppenbarade ord genom den helige ande. Syndens makt, det är den aktiva synd som bor i vårt kött och som vill dra oss bort ifrån Gud, står alltid i uppror emot Gud. Och i psalm 40 och vers 2, där talar David i den här psalmen om en grop där, fördärvets grop, och på hebreiska talas det om uppror. Så den här gropen handlar alltså om vår inneboende synd som vill gå en annan väg, som drivs av mörkret alltså. Och han ropar till Gud och Gud sätter honom på en klippa. Han kommer till insikt om vad som finns alltså i hans inre. Gud hör hans bön och ställer honom på en klippa och ger honom det ljus han behöver. Och i första Johannesbrevets första kapitel och femte vers så står det så här: detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen, det uppenbarade ordet i vårt inre alltså. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Både yttre gärningar och det inre synden som bor i oss, som bryter ner våra liv helt enkelt. Men om vi säger att vi inte har synd, alltså inneboende, den här inneboende kraften i vårt liv, det här mörkret som vill bedra oss, då bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner, står det, då står det ett ord som heter homo-logeo, och det betyder att vi säger lika med det uppenbarade ordet och det ljus som vi får från Gud. Om vi bekänner våra synder, alltså den inneboende kraften som vill dra oss bort ifrån Gud och dess följder. Vi kommer ju att göra många synder tack vare den inneboende synden. Och då står det att Gud är trofast och rättfärdig. Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Men om vi säger att vi inte har syndat, så gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Han griper alltså in och han bryter den här inneboende syndens makt i våra liv. Och det är därför jag tror Paulus säger i Galaterbrevet att nu lever inte längre jag, utan nu lever Kristus i mig. Och där talar han om korsets kraft, att han är korsfäst från världen och han är korsfäst från begärelsen. Han har dött ner från sig själv genom att Guds ande får regera helt med hans villkor i hans liv. Han är full av kärlek, agape. När Guds ljus kommer till dig och mig med sin uppenbarelse och sitt ljus, då finns det två saker vi kan säga i våra hjärtan. För tänk att det är i våra hjärtan, våra tankar, som Gud vill komma åt. Det ena är att vi inte har syndat enligt vår egen bedömning. Eller också blir vi överbevisade i hjärtat av det vi har sett och säger samma sak med vår mun som det uppenbarade ordet säger i vårt hjärta. Det är tro och det är att bekänna. Det ena, alltså att enligt vår bedömning och vår egen mänskliga urskiljning säga då att det här är inte synd va. Det är olydnad och otro. Men det andra, det är faktiskt tro och lydnad. För tro, det är ju en överbevisning om det vi inte kan se. Det är någonting som är fast och det är en fast grund. Och när ljuset kommer till oss och uppenbara Jesus Kristus, då faller vi ner inför honom och då bygger vi på denna klippa. Och Jesus säger ju själv att domen över våra liv, det beror på hur vi hanterar det ljus, den uppenbarelse som kommer igenom den heliga ande in i våra liv, alltså sanningen. Och vi vet i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel vilka fruktansvärda konsekvenser det får att förneka ljuset som kommer, att trycka ner sanningen. För det står det att domen alltså kommer som ett straff över den som undertrycker sanningen, som inte ger sanningen rum i ens inre. Du vet, när ljuset kommer och man inte tar emot det, då förkastar man sanningen. Och då står det i Bibeln att när denne antikrist som är på väg, som vi tror att uppenbaras vilken sekund som helst här nu, det kan vi nästan se i världen, då ska det kunna uppstå alltså en falsk rörelse som kommer att gå förlorad. Man kommer att gå i fördärvet. Johannes 3:17 så står det: ty inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom, han blir inte dömd. Men den som inte tror, han är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen, att när ljuset, uppenbarelsen, hade kommit in i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset, och han kommer inte till ljuset på det att hans gärningar inte ska bli blottade. Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. När vi hade möte på en plats en gång, så kom det en undervisande profetia om vad ondska är. Och profetian var ungefär så här: ondska, det är allting som inte är i enlighet med mitt ord. Ondska är allt som inte är i enlighet med mitt ord. Om du tar det och tänker in i de verserna här, Johannes 3:17-21, så ser vi att det var en väldigt väl passande profetia, för det stämmer ju precis. Och när ljuset kom till judarna då, så säger ju Jesus så här i Matteus 13:15, de tog inte emot honom. Det var ju bara ett fåtal av folket då som tog emot honom. Men vi vet att det ska komma en tid när täckelsen som är för detta folks ögon, ja, det har redan börjat, ska försvinna, och Israel som nation och folk mer och mer och mer ska ta emot denne Jesus som sin messias. Ty detta folks hjärta har blivit förstockad, och med öronen hör de illa, och sina öron har de tillslutat, så att de inte ser med sina ögon, eller hör med sina öron, eller förstår med sina hjärtan, och omvänder sig och blir helade från mig. Helade av mig, sa Jesus. Ordet uppenbaras genom den helige ande. Det kom till Guds folk genom Jesus Kristus. Förstå hjärtat, det är vårt innersta. Det är vårt tankar, vårt samvete, vår vilja. När vi får ljuset i hjärtat av Herren, då förstår vi, och då leder detta till omvändelse. När vi kommer till den omvändelsen, så får vi Paulus tankesätt. Han visste genom upplevd kunskap att i honom bodde ingenting gott. Ändå vet ni ju att Paulus var en mycket rättskaffens man då det gällde lagen och höll sabbater, omskärelse och allting. Men han saknade en sak, och det var härligheten från Gud. Precis samma grund och tankar som i bergspredikan kommer faktiskt att uppenbaras till den här kvinnan i Sykars brunn. Jesus svarade den här kvinnan i Johannes 4:10. Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Ordet för kände till här är ett ord på grekiska som heter eido, och det betyder om du verkligen såg och om du verkligen förstod Guds gåva, vilket är evangelium om Jesus Kristus. Om den här kvinnan verkligen hade sett och verkligen hade förstått att det var hennes inneboende aktiva synd som hela tiden drog henne in i synd. Om hon hade sett det här, så står det, då skulle du ha bett honom. Och där ordet bett, det är faktiskt ett ord som ofta används på oss människor när det handlar om bön. Men när det handlar om Jesu bön, så handlar det om ett ord som heter erotau. Erotau heter det när Jesus ber. Aiteo heter det när vi ber. När vi ber heter det aiteo. Och det betyder en totalt fattig tiggare som kommer inför någon som är god. För att han vet att den har makt och auktoritet att ge honom eller henne det han behöver. Och nu säger Jesus och kvinnan, om du förstod vem jag var, om du förstod gåvan i evangelium, då skulle du ha tiggt och bett, alltså som en undersåte i riket upp till Herren, och han skulle då ha gett dig himmelriket, den helige ande. Det är andemeningen här. Då skulle du ha bett honom, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Där har vi grunden i evangelium. Att tro på Jesus, det är att förstå våra synder och att vi är totalt hjälplösa utan Jesus Kristus. Vi förmår absolut ingenting utan honom. Amen.